är ett poddpaket från Barnradion.
Hej, vi är ute och går här i skogen och lyssnar på några småfåglar. Vad tycker du om att gå i skogen?
Jag tycker att tälta i skogen och kampa.
Det är mysigt.
Ja.
Och nu är vi i skogen för att hitta lite sagor.
Och lite djur.
Ja, vad är det här för djur?
Det är en katt.
Då tror jag att vi ska börja med att lyssna på Mästerkatten i stövlar.
Ja.
Hej, det här är Cleo. Jag ska läsa Mästerkatten i stövlar. Det var en gång, för mycket länge sedan, en bonde. Bonden hade 3 söner. Niklas, Johan och Peter. Barnen hjälpte till på gården och de levde ett bra liv. Men så en dag blev bonden sjuk. Så sjuk att han dog. Niklas som var äldst fick ärva gården. Mellanbrodern Johan fick ärva alla kossorna. Och Peter som var yngst fick bara ärva sin pappas katt. Katten som var döpt till Mäster var en väldigt speciell katt. Men det visste inte Peter. Än. Åh vad du är fin, Mäster, sa Peter en dag när de satt på farstutrappan och tittade på småfåglarna som pickade i marken. Men hur ska vi försörja oss? Jag har inget jobb, inget eget hus och ingen av mina bröder låter mig arbeta på gården. Men Peter, du behöver inte vara orolig, sa katten. Ja, Mäster kunde faktiskt prata. Jag ska se till att vi blir både rika och lyckliga. Bara du skaffar mig en säck, ett par stövlar och en hatt. Peter, som inte hade något annat val än att lita på katten, letade fram en säck. Och för sina sista slantar köpte han ett par stövlar och en liten hatt. Mäster drog på sig stövlarna och beundrade sig länge i spegeln. Sen tog han på sig hatten och slängde säcken över axeln och vinkade adjö till Peter. Väl ute på vägen stötte mästerkatten på 3 kaniner som satt och betade maskrosblad. Kaniner är ju som bekant ganska rädda djur, men just de här kaninerna var inte alls rädda för Mäster. De hade ju träffat den märkliga katten förut och visste att han var en snäll katt. Men just idag hade Mäster nått i kikaren. Han öppnade säcken och sa, jag vet en plats där ni kan äta er riktigt mätta. Hoppa in i säcken så bär jag er dit. Kaninerna tittade förvånat på mästerkatten. Men det dröjde inte länge innan de hoppade ner i säcken. Katten rättade till hatten, putsade sina stövlar och sa belåtet för sig själv. Nu bär jag av till stan. Jag ska gå till kungen. Jag har hört att hans kungliga höghet älskar gulliga kaniner. Väl framme hos kungen bugade sig mästerkatten och lyfte på hatten. Åh, ers kungliga höghet, det är min stor ära. Jag kommer hit med en gåva från min herre greven av Karabas. Mästerkatten satte ner säcken på golvet och släppte försiktigt ut de 3 glada kaninerna. Och kungen blev på ett strålande humör. Han älskade mycket riktigt gulliga kaniner. Åh, bästa katt, tacka greven för hans fina gåva. Här har du ett guldmynt för besväret. Så tackade mästerkatten för sig och gick hem till Peter igen. Peter blev mycket imponerad när han fick höra att mäster minsann besökte kungliga slottet. Nästa dag gick mästerkatten tillbaka till stan och köpte en röd rock för myntet han fått av kungen. Rocken var mycket stilig och mäster kände sig nästan som en kung själv, en kattkung. Sen promenerade mäster vidare genom stan. och snart fick han syn på 3 dansmöss som hade uppvisning utanför stadens zoo. Mössen var små, vita och mycket söta. Du kanske tänker att möss är rädda för katter. Det är ju de flesta möss. Men just den här katten var, som du vet, en väldigt speciell katt. Så istället för att springa därifrån smög de fram till Mäster och kände nyfiket på hans röda rock. Mössen tyckte att den var väldigt vacker. Mäster, som var en mycket listig katt, bad mössen hoppa ner i säcken. Om de gjorde det så skulle han ta dem till skräddaren som kunde sy dem lika vackra rockar i samma mjuka tyg. Mössen hoppade ner i säcken och mästerkatten höll sitt löfte. Nästan. Han tog mössen till skräddaren som sydde 3 små rockar i rött siden. Sen bad han dem hoppa ner i säcken igen. Men istället för att ta med mössen tillbaka till stadens zoo skickade mästerkatten säcken raka vägen till kungen, tillsammans med en handskriven lapp. På lappen stod det: "Till hans kungliga höghet, från greven av Karabas." Sen begav sig Mäster åter hem till Peter. På vägen hem hörde han några flickor prata om att kungen och hans äldsta dotter skulle på utflykt med den kungliga vagnen just denna eftermiddag. Snabbt som attan rusade mästerkatten hem och övertalade Peter att följa med honom för att simma i floden precis vid bron där kungen brukade åka med sin vagn. Peter förstod inte riktigt vad mästerkatten hade i kikaren, men vid det här laget litade han på sin katt. Så han gjorde som mäster sa. Och när den kungliga vagnen rullade över bron började mäster att ropa högt: "Hallå! Hjälp mig! Greven av Karabas kläder är borta!" Kungen lutade sig ut genom fönstret och befallde kusken att stanna omedelbart. När kungen såg mästerkatten mindes han genast de gulliga kaninerna och de 3 små dansmössen i röda rockar. "Åh, det måste vara greven av Karabas som ligger där alldeles naken i floden," sa kungen till prinsessan. Kungen beslöt sig snabbt för att hjälpa stackars Peter och skickade en av sina tjänare att hämta ett torrt ombyte. "Ers kungliga höghet är allt för vänlig," sa mästerkatten och bugade djupt. När Peter hade fått på sig de torra kläderna såg han ut som en prins. Och när han bugade för kungens dotter, prinsessan Eva, blev han alldeles varm i kroppen. Och det blev nog prinsessan Eva också. "Det är ett nöje att träffa er, greven av Karabas," sa prinsessan och log brett. Kungen, som var på ett strålande humör, frågade om Peter ville åka med dem i vagnen. Och Peter tackade såklart ja. När Peter steg in i den kungliga vagnen sprang mäster i förväg. Såklart hade den goda mästerkatten en plan. Katten rusade genom skogen, över fälten, tills han kom ut på landsvägen igen. Där stötte han på en piga och en dräng som kom gående med 2 stora kossor. "Om den kungliga vagnen kör förbi," sa mästerkatten, "säg att boskapen och ängarna tillhör greven av Karabas." "Ja, men det stämmer ju inte," sa pigan. "Både djuren och marken tillhör ju trollkarn i det stora slottet." Mästerkatten skakar på huvudet. "Redan ikväll kommer trollkaren vara långt borta, så gör nu som jag säger så kommer ni leva ett lyckligt liv utan någon hemsk trollkar." Pigan och drängen ryckte på axlarna. "Ja, låt gå då, för oss spelar det väl ingen roll vad kungen tror." Mästerkatten sprang snabbt vidare till trollkarens slott. Han visste att alla var rädda för honom. Men mäster var inte rädd. Han knackade på den stora porten och det dröjde inte länge innan trollkaren öppnade. "En katt i stövlar. Det var det löjligaste jag sett," sa trollkaren buttert. "Jo visst, jag är bara en helt vanlig katt i stövlar, men jag har hört att du är en väldigt duktig trollkar," svarade mästerkatten. Jag är världens mäktigaste, sa trollkaren stolt. Kan du förvandla dig till vad du vill? Frågade mästerkatten. Och innan mäster visste ordet av hade trollkaren förvandlat sig till en stor tiger. Katten blev livrädd och gömde sig bakom ytterdörren tills trollkaren hade blivit sig själv igen. Oj, du är verkligen en mäktig trollkar, sa mästerkatten. Men kan du förvandla dig till ett riktigt litet djur också? Eller är det mycket svårare? På ett ögonblick hade trollkaren förvandlat sig till en liten sork. Och snabbt som blixten fångade mästerkatten sorken och åt upp den. Mäster klappade sig belåtet på magen och sa: Nu tillhör slottet ingen trollkarl längre. Från och med idag tillhör slottet och alla dess ägor greven av Karabas. När tjänarna på slottet fick höra att den elaka trollkaren var borta för gott blev de överlyckliga. Och när mästerkatten förklarade att slottets nya herre var en snäll ung greve ville de genast ställa till med en stor fest. När kungen anlände tillsammans med Peter och prinsessan Eva hälsade mästerkatten dem välkomna. Peter blev alldeles stum när han steg ur vagnen och in i det stora slottet. Den där mästerkatten är verkligen ingen vanlig katt, sa han tyst för sig själv. Sen började festen och festligheterna fortsatte långt in på natten. Kungen och Peter blev med tiden goda vänner. Och prinsessan Eva, ja, precis ett år efter sitt första möte med Peter friade hon. Och Peter sa förstås ja. De gifte sig och fick 5 barn och levde lyckliga i alla sina dagar. Och hur gick det för mästerkatten då? Jo, mäster fick behålla sina stövlar, sin rock och sin hatt. Han fortsatte att vara en synnerligen speciell katt och lämnade aldrig prins Peter eller prinsessan Evas sida. Men visst hände det att mäster hittade på små luriga upptåg. Men så är det ju med katter. Speciellt om de bär stövlar. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om mästerkatten i stövlar slut.
Oj, vad mycket grenar det var här.
Ja.
Undrar om det gömmer sig något där inne bland grenarna.
En igelkott.
Nej, ett djur med vassa klor, vassa tänder och lite spetsiga öron.
Rådjur.
Nej, ett lite läskigt djur som ylar.
Varg.
Jag tror att det är en varg som är på jakt efter rödluvan.
Hej, jag heter Degen och jag ska läsa Rödluvan och vargen. Det var en gång en flicka som bodde tillsammans med sin mamma och pappa i en liten by nära havet. Eftersom huset låg precis vid kusten så blåste det ofta och det var kallt. Och för att hålla värmen och inte frysa i den kalla vinden så hade flickan fått en röd kappa av sin mormor. Och eftersom flickan alltid bar den där röda kappan, då kallade hon sig för Rödluvan. Nära den lilla byn där Rödluvan bodde fanns det också en stor skog. Men Rödluvan fick inte leka i den stora skogen. Man vet aldrig vad som lurar bland träden, brukade hennes pappa säga. Men så en dag så kom Rödluvans mamma hem från jobbet och berättade att hennes mormor hade blivit sjuk. Rödluvan, kan inte du gå hem till mormor med lite mat och några godsaker? Jag tror att mormor piggnar till om hon får smaka på mitt hembakta bröd, sa Rödluvans mamma. Ja visst, svarade Rödluvan artigt Men får jag verkligen gå hela vägen själv? Ja då, sa mamma. Bara du håller dig på stigen. Ja, jag lovar, sa Rödluvan glatt. Så packade Rödluvans mamma en korg med ägg och bröd och kakor och saft. Korgen var ganska tung med Rödluvan. Hon var stark och bestämd. Nu skulle hon åka bära korgen hela vägen hem till mormor. Till en början så var stigen ganska bred. Men ju längre in i skogen Rödluvan kom, desto smalare blev stigen. Men plötsligt så kom hon fram till en glänta som var full av blommor och surrande bin. Oj, så vackra blommor, tänkte Rödluvan. Jag plockar nog några att ta med mig hem till mormor, då blir hon nog glad. Utan att tänka sig för så lämnade Rödluvan stigen. Hon gick in i den lilla gläntan och plockade en stor bukett. Och bäst som hon höll på så hörde hon hur det knakade i skogen. Vad var det? Tänkte Rödluvan och höll hårt i buketten. Plötsligt så såg hon en mörk skugga röra sig ut ur skogen. Först så såg hon en nos titta fram och sen en tass och sen en stor varg. Hej lilla vän, sa vargen med sin vänaste stämma. Vilka fina blommor du har plockat. Rödluvan täckte efter. En varg som gillar blommor, det kan ju inte vara en farlig varg. Vem ska få de där fina blommorna? Frågade vargen snällt. Ja, blommorna är till min mormor, förklarade Rödluvan. Hon är liksom hemma och sjuk och jag är på väg till henne med lite bröd och ägg och andra grejer. Vargen spetsade öronen. En sjuk mormor i en stuga i skogen. Det här låter spännande. Vargen nickade åt Rödluvan och önskade henne lycka till. Sen smög han åter in i skogen och satte fart mot mormors hus. Vargens ben var bra mycket snabbare än lilla Rödluvans, så komma före henne, det var en lätt match. När vargen försvunnit in i skogen, då traskade Rödluvan vidare i godan ro. Skogen var inte alls så där farlig som hennes föräldrar hade påstått. Men vad hon inte visste, det var att vid mormors hus, där stod vargen redo att knacka på dörren. Vem är det? Ropade mormor inifrån huset.
Det är bara jag, Rödluvan,
svarade vargen och försökte liksom härma Rödluvans röst.
Åh, kära barn, dörren är öppen så det är bara att stiga på, svarade mormor.
Den stora och stygga vargen hann inte mer än komma in i stugan förrän han rusade bort till mormors säng och åt upp den gamla damen. Hans gap var så stort att han slukade henne hel. Det enda som blev kvar i sängen, ja, det var mormors nattmössa.
Åh, den här lilla nattmössan, det blir en perfekt förklädnad,
tänkte vargen och satte på sig mössan. Sen kröp vargen ner i mormors säng. Han la sig till rätta, drog nattmössan långt ner över öronen. Just då knackade på dörren och utanför stod Rödluvan.
Hallå, mormor, är du där?
Ropade Rödluvan.
Ja, kära lilla Rödluvan. Jag ligger i sängen, det är bara att komma in. Dörren är öppen,
svarade vargen med röst som kanske inte riktigt lät som mormors röst, men nästan. Det lät i alla fall inte som en stor och stygg varg. Rödluvan öppnade dörren och klev in. I sängen där låg vargen och lurpassade. Och trots att han just hade slukat hela Rödluvans mormor så var han ännu inte mätt. Rödluvan smög försiktigt fram till sängen och viskade: "Mormor, har du somnat?"
"Åh nej, kära barn, jag bara vilar ögonen lite", sa vargen.
"Så bra", sa Rödluvan. "Jag har med mig lite bröd från mamma och kakor och ägg och så hemmagjord hallonsaft."
"Åh, vad gott det låter."
Men nu lät det inte alls som någon mormor, tyckte Rödluvan. "Men mormor, vilka stora öron du har", sa Rödluvan lite försiktigt.
"Det är bara för att jag ska kunna höra dig bättre",
skrockade vargen och kunde nu knappt hålla sig för skratt.
Men mormor, vilka långa armar du har", sa Rödluvan lite oroligt.
"Det är bara för att jag ska kunna krama dig bättre",
sa vargen lite lurigt.
Men mormor, vilken stor mun du har", sa Rödluvan, och nu lät hon faktiskt alldeles förskräckt.
"Det är bara för att jag ska kunna äta upp dig bättre",
svarade vargen, och så flög han upp ur sängen. Rödluvan, som var kvick som en iller, sprang ut ur huset och smällde igen dörren. Hon rusade rakt ut i den stora skogen. Hon sprang över fälten och stannade inte förrän hon stötte på en bonde som stod och räknade sina kor. "Hjälp!" skrek Rödluvan med andan i halsen. "Hjälp mig! Den stora stygga vargen försöker äta upp mig!"
"Lugna dig! Berätta nu vad som har hänt."
"Ja, när jag kom hem till mormor då var hon borta. Och i hennes säng så låg det en varg. En stor stygg varg. Och han ville äta upp mig", svarade Rödluvan skräckslaget.
"Jaha, det var den stora stygga vargen som är i farten igen", sa bonden. "Och han hade varit med förr. Han visste precis vilken varg det handlade om. Och då gick han med bestämda steg hem till gården och hämtade en yxa. Sen tog han ett stadigt grepp om Rödluvans hand och tillsammans så gick de tillbaka genom skogen till mormors hus."
"Stanna här",
sa bonden till Rödluvan när de kom fram till huset.
"Jag går in och öppnar inte dörren förrän jag säger att kusten är klar."
Rödluvan, hon väntade tålmodigt. Först så kunde hon inget höra. Men sen hörde hon ett fasligt vrål. Och strax därefter hörde hon mormors glada stämma.
"Åh, tack kära du! Tack för att du räddade mig!"
Sen ropade bonden att kusten var klar. Och Rödluvan slet upp dörren. På golvet där låg vargen alldeles död. Och bredvid så stod mormor och bonden och höll om varandra. För att eftersom vargen slukat mormor hel så var hon ju helt oskadd. Ja, lite omtöcknad kanske, men vem skulle inte blivit det om man just har blivit uppäten av en stor stygg varg?
"Kära hjärtanes, vilken tur att du var så snabb, mitt lilla barn",
sa mormor till Rödluvan.
"Du räddade ju oss allihopa."
"Ja, det var tur. Och tur att du har en sån bra bonde som granne."
Det höll mormor med dem, och även bonden.
Sen tyckte mormor att de skulle fira, så de åt upp alla godsakerna som Rödluvan haft med sig i den där korgen. När det var dags att gå hem, då följde bonden Rödluvan genom den stora skogen och förbi den lilla gläntan. Väl hemma hos Rödluvans mamma och pappa så stannade bonden och tittade strängt på Rödluvan och sa:
"Nästa gång du går genom skogen så prata inte med några flera vargar, okej? Möss, rådjur och kaniner och ekorrar, det går bra. Men inga vargar. Förstår du det?"
"Ja då", sa Rödluvan och drog lite i sin luva. "Jag har pratat tillräckligt med vargar för en lång tid framöver."
Och så snipp, snapp, snut. Så var sagan om Rödluvan och vargen slut.
Ska vi se om vi kan hitta någonstans och ta en liten paus?
Ja. Kanske på de där filtarna.
Ja. Vad är det som står där borta?
Ett slott.
Ja, ett litet, litet slott. Ska vi se om vi får vila där lite?
Ja, och kolla. Ett handtag har gått sönder.
Ja, undrar vem som bor i det slottet. Kanske en kejsare.
Eller en pingvin.
Vi kollar efter. Nu lyssnar vi på en saga om en kejsare i ett stort slott.
Den heter Kejsarens nya kläder.
Hej, jag heter Sara Klang och jag ska läsa Kejsarens nya kläder. Det var en gång för länge sedan en mycket rik kejsare som bodde i ett stort slott. Kejsaren älskade vackra kläder, glänsande smycken och dyrbara prylar. Ja, kejsaren brydde sig nästan inte om något annat än sin egen spegelbild. Och hans enda intresse var att visa upp sig. Kejsaren gick på teater, konserter och långa promenader bara för att kunna visa upp sina tjusiga kläder och glänsande smycken. Och för att hinna visa upp alla sina vackra plagg bytte kejsaren kläder varje timme. Hade hans tjänare inte sett till honom kunde de vara säkra på att kejsaren var i garderoben. En dag kom två handelsresande till det stora slottet. De påstod sig vara från ett land långt borta och bad om att få tala med kejsaren då de hade något ytterst speciellt och dyrbart att sälja. Kejsaren, som ju älskade dyrbara ting, gick med på att träffa dem. Männen berättade att de var vävare och att de kunde väva det vackraste tyget kejsaren kunde tänka sig. Tyget var dessutom magiskt och osynligt för den som inte var smart nog. Endast de kloka kunde se det vackra tyget och kläderna man sydde av det. Det låter ju toppen, tänkte kejsaren. Då kommer jag snabbt kunna skilja det kloka från det dumma. Det här tyget måste vävas åt just mig. Så gav kejsaren de två vävarna 1000 guldmynt och bad dem sätta igång. Männen satte upp sina vävstolar på slottet och började genast väva. Arbetet pågick i flera veckor och snart hade alla i staden hört talas om vävarna på slottet, tyget och dess magiska egenskap. Och alla ville förstås få en glimt av tyget och veta om det var kloka eller inte. Nu vill jag se hur det går med mitt tyg, sa kejsaren en dag. Men han kände sig samtidigt lite orolig när han tänkte på att tyget var osynligt för den som inte var klok nog. Kejsaren trodde förstås inte han skulle behöva oroa sig. Han var ju en mycket vis man. Men för att vara på den säkra sidan skickade han en av sina trognaste tjänare att inspektera tyget. När tjänaren steg in i salen där vävarna satt och arbetade blev han helt stum. Herre min skapare, tänkte han och gnuggade sig i ögonen. Jag ser absolut ingenting. Vävstolarna är tomma. Men det sa han förstås inte. Istället gick han fram och låtsades känna och beundra det vackra tyget. Han berömde mönstret och de underbara färgerna. Men tjänaren såg förstås ingenting eftersom det inte fanns något att se. Dagarna gick och arbetet pågick ofta långt in på natten. Tjänaren, som inte sett något när han skulle inspektera tyget, gick ofta förbi för att se om han hade kanske blivit lite klokare sen sist. Men icke, vävstolarna såg fortfarande helt tomma ut. Inte en tråd syntes. Veckor blev till månader och vävarna bad kungen om mer pengar för att kunna köpa mer tråd i både silke och guld. Kejsaren, som ju såklart älskade guld, gav männen varsin påse med guldmynt och väntade med spänning på att få se det färdiga tyget. Några dagar senare skickade kejsaren en ny tjänare för att se efter om tyget var färdigt. Tjänaren knackade på och steg in i salen. Han tittade och tittade och blundade och tittade igen. Men han såg ingenting. Vävstolarna var tomma. Tjänaren blev förstås mycket orolig när de två männen började beskriva det vackra mönstret. För inte kunde han väl vara så dum. Men han sa ingenting. Istället lovordade tjänaren det osynliga tyget och berättade sedan för kejsaren om dess underbara färger och vackra mönster. Nu pratade alla i staden om kejsarens fantastiska tyg. Alla ville se det. Och alla ville veta om de kunde se det eller inte. Så kom till slut dagen. Tyget var klart och kejsaren skulle äntligen med egna ögon få se dess vackra färger och underbara mönster. I sällskap av 3 trogna tjänare begav sig kejsaren till vävsalen. Men vad nu? Tänkte kejsaren och kände en kall kår längs ryggraden. Jag ser ingenting. Är jag dum? Men kejsaren sa förstås ingenting. Istället sa han: "Åh, det är det vackraste tyget jag har sett i hela mitt liv." Kejsaren stod kvar en stund och stirrade på de tomma vävstolarna. De 3 tjänarna tittade och tittade det också. Men de såg naturligtvis inte heller någonting. Men eftersom att ingen ville framstå som dum, rådde de kejsaren att sy upp nya kläder av just det här tyget. Kejsaren kan visa upp sina nya kläder på den stora paraden nästa helg, sa en av tjänarna. Det tyckte kejsaren var en god idé. Dagarna gick och paraden närmade sig. Vävarna jobbade dag och natt för att tyget skulle bli klart och för att kläderna skulle hinna sys upp. Så kom till slut den stora dagen. Kejsarens kläder var klara. Är ni beredd, bästa kejsare? Frågade en av vävarna. Kejsaren, som inte var helt säker på om han verkligen var redo, nickade nervöst. Kejsaren öppnade sakta garderoben och stirrade förskräckt framför sig. Han såg ingenting. Inget tyg, inga kläder, bara 4 tomma galgar. Kejsaren blev alldeles förskräckt. Han såg ju inte en endaste liten tråd där inne i garderoben. Det gjorde förresten ingen annan heller. Men eftersom att ingen ville framstå som dum var det ingen som sa någonting. Kejsaren svettades en aning när de började klä på honom. Han såg fortfarande inga kläder, men oroade sig knappast över att han var sprittsprångande naken. Istället funderade han över om han verkligen var så dum. Han som alltid känt sig så smart. När kejsaren var påklädd hurrade alla och lovordade hans nya kläder. Så flott han är! Vilka vackra kläder! Åh, vilket underbart mönster! Senaste modet! Kejsaren speglade sig i den stora spegeln och det enda han såg var en naken kropp. Han kände sig lite ledsen över att han tycktes vara den enda i rummet som inget kunde se. Men så bestämde sig kejsaren för att det viktigaste var att det kloka minsann kunde se hur vacker han var. Det är dags, min kejsare, sa en av tjänarna. Nu börjar den stora paraden. Så gick kejsaren ut till slottet för att möta folket som samlats på gatorna. Först var det alldeles tyst. Sedan hördes ett hurra! Och sedan ett till. Åh, kejsarens nya kläder är fantastiska! En sån vacker rock! Vilket underbart mönster! Folket i staden var överväldigade. Eller, ja, det låtsades ju. För ingen ville att någon annan skulle veta att de inte såg någonting. Och aldrig förr hade kejsarens kläder gjort sådan succé. Kejsaren sträckte på sig och vinkade glatt åt folket. Alla skulle få se hur stilig han var. Världens tjusigaste kejsare. Men plötsligt kunde man höra ett barn ropa mitt i den stora folkmassan. Men kejsaren är naken! Människorna började skruva på sig. För saken var ju den att ingen såg några kläder. Och plötsligt gick det upp för var och en att det lilla barnet hade rätt. Kejsaren var spritt språngande naken. Kejsaren har inget på sig. Kejsaren är naken, ropade till slut alla människor. Kejsaren som hörde ropen stannade till. Plötsligt kände han hur kall vinden var. Kejsaren frös. Sakta gick det upp för honom att det hade rätt. Han var naken. Men vad skulle kejsaren göra? Han beslöt sig snabbt, för att det var bara att fortsätta paraden genom staden. Vinka och buga. När kejsaren till slut kom hem till slottet var det två männen som utgett sig vara vävare långt, långt borta. Kejsaren blev ursinnig och befallde sina tjänare att hitta dem. Tiden gick, månader blev till år och inga vävare hittades. Och snart föll minnet av dem i glömska. Men den nakna kejsaren glömdes inte bort. Ja, faktum är att än idag pratar man i den lilla staden om dagen då kejsaren visade upp sina nya kläder. Snipp, snapp, snut. Så var sagan om den nakna kejsaren slut.
Har du sprungit runt naken på stan någon gång?
Nej.
Nej, inte jag heller. Tur att vi inte är nakna här i skogen, för då hade det blivit lite, lite kallt.
Ja, då skulle vi ju gå till den där snögubben som hänger på ett träd.
Ja, och då hade vi frusit om våra tår.
Ja, och utan våra ben. Jag har inga kläder på mina ben.
Nej, du har en lite shorts.
Mm.
Nu ser jag något mer här djupt inne i skogen. Det är tre små björnar som kommer lufsande.
Hjälp!
Vad tror du de är på väg?
Och leta efter honom och äta upp dem.
Ja, eller som är ute på morgonpromenad.
Ja, kanske.
Och vill hem och äta sin gröt.
Ja, de gillar ju gröt.
Ja, nu lyssnar vi på Guldlock och de tre björnarna.
Hej, jag heter Kasper Janebrink och jag ska läsa Guldlock och de tre björnarna. Det var en gång för länge sedan en flicka som hette Guldlock. Den lilla flickan bodde i ett gult hus tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror. Huset låg bredvid en stor skog och Guldlock älskade att gå på upptäcktsfärd bland granar, kottar och stenar.
Gå nu inte för långt så du går vilse, brukade hennes pappa säga.
Ja, ja, svarade Guldlock, som allt som oftast brukade lyssna på sina föräldrars ord. Men just den här morgonen hände något som inte brukar hända. När Guldlock gick där i skogen kände hon plötsligt en doft. Det luktade gröt. Mmm, tänkte Guldlock. Undrar var den goda doften kommer ifrån. Bäst jag tittar efter. Så fortsatte hon längre och längre in i den stora skogen. Och just den här skogen bodde det inte bara korrar, kaniner och rådjur. Här bodde också en björnfamilj. Grötdoften som Guldlock kände kom just från björnfamiljens lilla hus. I björnarnas hus var det en helt vanlig morgon. Mamma björn bäddade sängarna och pappa Björn hade precis kokat gröt. Han ställde grytan på bordet och slevade upp den rykande, heta gröten.
Nej, den här gröten är på tok för varm, sa pappa Björn. Vi tar en promenad så får den svalna.
Strax efter att björnfamiljen gått ut genom dörren kom Guldlock fram till björnarnas stuga. Hon knackade på dörren, men ingen öppnade. Hon kände på handtaget. Det var öppet. Och när hon hade öppnat dörren såg hon den. Gröten! Precis innanför hallen låg ett litet kök. Och mitt i köket stod ett bord med tre stolar och tre skålar framdukade. Guldlock satte sig vid bordet och drog den största skålen in till sig. Men aj! Gröten var alldeles för varm. Guldlock beslöt sig för att smaka på gröten i den mellanstora skålen istället. Men nej, den gröten var på tok för kall. Blä, tänkte hon och tog tag i den lilla skeden som låg bredvid den lilla skålen istället. Perfekt. Varken för kall eller för varm. När Guldlock hade ätit upp kände hon sig mätt, glad och lite nyfiken. Hon smög försiktigt in i rummet intill. Längs med väggarna stod rader av bokhyllor och i ena hörnet av rummet fanns en öppen spis. Framför spisen stod tre fåtöljer. En stor, en mittemellan och en liten fåtölj. Guldlock, som kände sig trött i benen efter den långa promenaden, bestämde sig för att vila lite i en av fåtöljerna. Hon satte sig försiktigt ner i den stora fåtöljen. Men dynan var inte alls skön. Åh, typiskt, tänkte Guldlock. Den här stolen är alldeles för hård för mig. Hon reste sig och gick fram till den mittemellan stora fåtöljen. Herre jösses, utbrast hon. Den här fåtöljen är ju alldeles för mjuk. Guldlock gick fram till den lilla fåtöljen och satte sig försiktigt ner. Vilken perfekt liten fåtölj, utbrast Guldlock. Äntligen fick hennes trötta ben vila en stund. Men bara en liten stund. För plötsligt hörde hon ett litet knak. Och strax ett litet större knak. Och rätt som det var, ett jättebrak! Guldlock föll ner på golvet och stolen gick i bitar. Men kära hjärtanes, tänkte Guldlock. Hon borstade av dammet från klänningen och fortsatte in i nästa rum. I rummet fanns tre sängar och en stor grön matta. När Guldlock fick syn på sängarna kände hon med ens hur sömnig hon var. Hon gick fram till den största sängen. Den var bred och väldigt hög. Guldlock fick klättra för att ta sig upp på madrassen. Nej, tänkte hon. Den här sängen är alldeles för hård. Guldlock klättrade ner på golvet igen och strök med handen över det mjuka täcket på den mellanstora sängen. Men i samma ögonblick som Guldlock la sitt lockiga hår på kudden kände hon den där känslan. Ja, ni vet, känslan av att det här blir obekvämt och inte alls skönt. Åh, nej! Suckade Guldlock uppgiven. Den här sängen är alldeles för mjuk. Guldlock tittade på den lilla sängen och bestämde sig för att göra ett sista försök och kände försiktigt på madrassen. Och den var både len och mjuk och lakanen så tunna att han nästan inte kändes mot kroppen. Ja, Guldlock kan knappt tar upp täcket innan hon somnade gott. Men i samma ögonblick som Guldlock slög sina ögon öppnades dörren till den lilla stugan. De tre björnarna hade kommit hem från sin promenad. Pappa björn, mamma björn och lilla björn var alla mycket hungriga. Pappa björn slog sig ner på sin stora stol. Framför honom på bordet stod den stora skålen med gröt och i gröten låg skeden kvar.
Men skeden ligger i gröten och jag tror bestämt att det fattas lite gröt,
sa pappa björn. Då såg mamma björn att bredvid hennes mittemellan stora skål låg en stor klick gröt på bordet. Jag tror någon har ätit ur min skål också, suckade hon bestört. Då reste sig lilla björn upp.
Någon har ätit upp all min gröt, snyftade lilla björn.
Pappa björn reste sig från bordet och brummade.
Vi får gå och se efter så det inte fattas något annat här i huset.
Tillsammans gick björnfamiljen in i vardagsrummet. Pappa björn traskade bort till sin stora fåtölj och då såg han att dynorna inte alls låg som han brukade göra.
Det stora tid. Någon har suttit i min stol, utbrast pappa björn.
Då gick mamma björn fram till sin mjuka, fluffiga fåtölj.
Nej men oj, någon har suttit i min stol också, suckade mamma björn.
Men när lilla björn skulle inspektera sin lilla, lilla fåtölj stod där inte längre någon fåtölj. Där låg en hög med dynor och stolsben i en enda röra.
Men jag har inte ens någon fåtölj längre, för den är trasig.
Mamma och pappa björn tittade förskräckt på högen och mamma björn viskade försiktigt. Någon måste varit här när vi var ute på promenad. Bäst vi tittar i sovrummet också. Sakta smög björnfamiljen in i sovrummet. De stannade till vid pappa björns säng.
Vad nu? Någon har legat i min säng. Täcket är alldeles skrynkligt, sa pappa björn.
Då gick mamma björn fram till sin mellanstora säng.
Jag tror bestämt att någon har legat i min säng också, sa hon.
Samtidigt som mamma och pappa björn tittade på sina skrynkliga täcken hade lilla björn gått fram till sin säng. Hans täcke var inte alls skrynkligt och kuddarna låg precis som de skulle. Men på en av kuddarna låg ett långt guldlockigt hår och under täcket en liten, liten flicka.
Någon sover i min säng,
utbrast lilla björn förskräckt.
Pappa björn blev så chockad att han började brumma högt. Brr, brr,
brr. Han hade aldrig sett en liten flicka på så nära håll förut. Det hade förresten ingen av björnarna gjort. Vad skulle de nu göra? Och vad i all sin dag gjorde flickan i lilla björns säng? Flickan, som ju hette Guldlock, vaknade med ett ryck av pappa björns brummande och blev så rädd att hon hoppade ur sängen. Hon for ner på golvet och ut genom dörren. Guldlock sprang så fort benen bar och skorna glömde hon helt av. Utan skor och med andan i halsen rusade hon genom den stora skogen och hela vägen hem. Väl hemma undrade förstås hennes föräldrar var hon hade hållit hus och vart hon hade gjort av sina skor.
Och Goodlock, ja, hon försökte förklara att skorna minsann blivit kvar i ett litet hus med mossa på taket och att i det huset bodde tre björnar. Förstås så trodde varken flickans mamma, pappa eller lillebror på henne. Goodlock suckade tyst och gick in på sitt rum och stängde dörren. Ingen trodde på henne. Men det gjorde detsamma. Hon hade i alla fall en väldigt bra historia att berätta för sina barn och barnbarn och kanske barnbarns barn. Och björnfamiljen då? Ja, de lagade ny gröt, bäddade sina sängar och snickrade ihop lilla björns fåtölj igen. Goodlock såg de aldrig röken av, men hennes skor stod kvar i tamburen. Och kanske gör skorna det än idag. Snipp, snapp, snut. Så var sagan om Goodlock och de tre björnarna slut.
Börjar du bli trött i benen?
Ja.
Tycker du att vi ska gå hem?
Ja.
Eller orkar vi en saga till?
Ja.
Vi kan ta en på hemvägen.
Ja.
För jag har faktiskt en saga till i väskan. Det handlar om en liten, liten, liten pojke. Men han är en docka. Men han blir en pojke. Vet du vad han heter?
Ja.
Vad heter han?
Pinocchio.
Ska vi lyssna på sagan om Pinocchio när vi går hem?
Mm.
Då gör vi det.
Hej! Jag heter Sanna Nilsen och jag ska läsa Pinocchio. Det var en gång en snickare som bodde i en liten stad i ett land långt borta. Snickaren hette Geppetto och var hemskt duktig på sitt arbete. Visst var Geppetto lycklig. Han klarade sig bra och älskade sitt jobb. Men det var något han saknade. Varje dag och varje sekund önskade sig Geppetto ett barn. Ett alldeles eget barn. En morgon kom en god vän förbi Geppettos verkstad med en bit virke. Vännen berättade att den lilla träbiten var magisk. Och Geppetto bestämde sig för att den skulle bli till något speciellt. Det dröjde inte länge innan en liten docka började ta form. Geppetto tyckte nästan att den lilla dockan såg levande ut. Kanske var det en magisk träbit trots allt, tänkte han. När dockan var klar bestämde sig Geppetto för att döpa den till Pinocchio. Inte för att han brukade ge dockorna han snidade ett namn, men den här gången var det något som var annorlunda. Och du kan tro att Geppetto blev förvånad. För i samma stund som dockan var klar började munnen att skratta. Dockan var levande! Geppetto ställde ner den lilla dockan på golvet och stirrade på den med skräckblandad förtjusning. Drömde han? Nej, det gjorde han inte. Och från den dagen blev den lilla dockan Pinocchio nästan som Geppettos egen son. Visserligen var han en liten docka av trä, men bortsett från det så hade Geppetto äntligen fått det han drömde om. Ett litet barn. De trivdes bra tillsammans, men Pinocchio var en busig liten docka. Varje dag gjorde han nya hyss. Ja, han var nästan som Emil i Lönneberga. Fast Geppetto brukade aldrig låsa in Pinocchio i någon snickarbod. Nej, han sa bara vänligt men bestämt till Pinocchio, som i sin tur lovade att inte göra fler bus. Men bus blev det. En vacker dag bestämde sig Geppetto för att det var dags för Pinocchio att börja i skolan. Men det kostade pengar och Geppetto var en ganska fattig man. Därför fick han sälja sin finaste hatt för att ha råd. Han gav Pinocchio 3 guldmynt och så gick den lilla dockan iväg till sin första skoldag. men riktigt så blev det inte. Några kvarter från Geppettos verkstad mötte Pinocchio en listig rövare. Pinocchio visste såklart inte att det var en rövare, så han berättade glatt om sina guldmynt. Rövaren bad att få se på mynten. Han höll dem länge i handen och sa plötsligt: "Om vi gräver ner dina pengar så kommer de att växa och bli fler." Pinocchio tyckte att det lät som en toppen idé och tillsammans med rövaren gick han bort till parken och grävde ner mynten bredvid en stor ek. När de var klara la sig Pinocchio ner för att vila en stund i det gröna gräset. Men när Pinocchio vaknade var pengarna borta. Han hade blivit lurad. "Åh, det var typiskt," tänkte Pinocchio. "Vad ska jag göra nu? Till skolan kan jag ju inte gå utan guldmynten. Inte hem heller." Pinocchio bestämde sig för att fortsätta sin vandring. Kanske kunde han hitta ett sätt att tjäna ihop nya pengar och återställa oredan. Han gick och gick och snart hade Pinocchio kommit ut på landsbygden. I utkanten av en stor äng, precis vid havet, fick han syn på en liten blå stuga. Pinocchio blev nyfiken och knackade på. Och tro det eller ej, men i den lilla blå stugan bodde en livslevande fe. Den blåa fen. Pinocchio började genast berätta för den blåa fen om allt han varit med om. Men eftersom hon var en fe märkte hon snart att Pinocchio inte riktigt berättade hela sanningen. För visst skulle han ta med guldmynten till skolan. Ingenting annat. Fen tittade med sträng blick på Pinocchio och ett tu tre svingade hon med sitt trollspö. "Varför gjorde du så där?" frågade Pinocchio förvånat. "Jag hjälper dig på traven lite," förklarade fen. "Ljuger du igen kommer din näsa att växa." Pinocchio förstod inte riktigt vad fen menade, men lovade att vara snäll om hans näsa blev som vanligt igen. "Lovar du?" frågade fen med en mycket allvarlig ton. "Ja då, kära fe, jag ska vara så duktig," bedyrade Pinocchio. Och ett tu tre växte näsan ett par centimeter. Pinocchio rusade hem och slet upp dörren till Geppettos verkstad. "Var har du varit?" frågade Geppetto strängt. Pinocchio var rädd för att berätta om vad som hänt med guldmynten, men han var också rädd att ljuga för Geppetto. Så utan att säga ett ord gick han direkt och la sig. Och nästa morgon fick han tre nya guldmynt av Geppetto. Och den här morgonen gick Pinocchio raka vägen till skolan. De första timmarna arbetade han hårt och lyssnade noggrant på sin lärare. Men allt eftersom skoldagen gick började Pinocchio att tröttna. Han ville hellre gå ut och leka. Läraren som märkte att Pinocchio inte alls lyssnade bad honom komma fram till tavlan och skriva de mattetal han just lärt klassen. Pinocchio tittade förvånat på sin lärare, reste sig och gick fram till den stora tavlan. Långsamt tog han fram en krita och började dra ett streck. Du har inte lyssnat på vad jag har sagt, unge man," sa läraren strängt. Jo, jag är bara lite långsam," ljög Pinocchio. Och i samma stund växte hans näsa flera centimeter och hela klassen brast ut i skratt. Pinocchio blev både skamsen och rädd. Han rusade ut ur klassrummet och sprang det fortaste han kunde. Men han kunde ju inte springa hem. Istället fortsatte han ut på ängen, genom skogen, förbi den blå fens stuga och hela vägen till havet. Han rusade ut på den lilla piren, men han såg sig inte för. Pinocchio snubblade på ett rep och med ett stort plask föll han rakt ner i det mörka vattnet. Pinocchio kämpade för att komma upp till ytan, men det gick inte. Något höll honom kvar på botten. Det var en val. En jättestor blå val. Den väldiga valen hade fått tag i Pinocchios fot och innan han hann sprattla sig loss hade valen slukat honom hel. I magen var det tyst och mörkt. Pinocchio snyftade för sig själv. Om jag bara hade hållit mitt löfte till den blå fen och slutat ljuga. Sen började han tänka på Geppetto. Han sålde sin finaste hatt för att jag skulle kunna gå i skolan. Och vad gjorde jag? Ljög och rymde. Men plötsligt hörde han någon ropa på hjälp långt inne i valens stora mage. Pinocchio kände igen rösten. Och plötsligt stod Geppetto framför honom i mörkret. Geppetto förklarade att han gett sig ut för att fiska, men när han lutade sig ut över relingen kom valen och slukade honom. Innan Pinocchio hann berätta sin historia började den stora valen att hosta. Den hostade och hostade och plötsligt sögs både Pinocchio och Geppetto ut genom det stora gap och landade med ett plask i vattnet. Jag kan inte simma! Ropade Geppetto skräckslaget. Och för första gången i sitt dockliv kände sig Pinocchio både modig och stark. Och eftersom Pinocchio inte var en riktig pojke utan en docka gjord av trä så flöt han. Pinocchio bad Geppetto att klättra upp på hans rygg. Det är inte långt till stranden. Jag hjälper dig dit, flämtade han. Pinocchio simmade och simmade, men det var längre till stranden än han först trott och Geppetto var hemskt tung. Pinocchio kämpade och kämpade. Han kunde inte ge upp nu. Bara några meter till. Och plötsligt kände Pinocchio sand under sina små träfötter. De var räddade. Jag ska aldrig lämna dig igen, pappa, lovade Pinocchio när de kommit i säkerhet på stranden. Plötsligt dök den blåa fen upp i vattenbrynet. Hon såg inte arg ut längre. Fen lyfte sitt blåa trollspö och i samma stund kände Pinocchio en pirrande känsla i magen. Han tittade på sin lilla kropp och då såg Pinocchio hur hans ben och armar såg annorlunda ut. Han kände försiktigt på magen och drog sig lite i örat. Kroppen var inte längre sträv och hård, utan mjuk och len. Den lilla dockan var ingen docka längre. Pinocchio hade blivit en pojke. En riktig och livslevande pojke. Geppetto trodde först inte sina ögon. Men det var sant. Alldeles sant. Pinocchio hade blivit en pojke. Hans son. Och från den dagen var Geppetto den lyckligaste snickaren du kan tänka dig. Och Pinocchio då? Slutade han ljuga och hitta på bus? Ja då. Från den dagen hade Pinocchio ett hjärta av guld. Och visst skötte han sig precis så bra som ett barn ska göra. Men, som du kanske förstår, så händer det att även ett barn med ett hjärta av guld hittar på bus. Precis så som det ska vara. Snipp, snapp, snut. Så var sagan om Pinocchio slut.
Vad ska vi göra när vi kommer hem från skogen?
Kanske gå till den där pingvinen som vaktar slottet.
Ja, det skulle vi kunna göra. Och lyssna på fler sagor.
Vill du lyssna på fler poddpaket? Sök på poddpaket
i appen
Sverige Play.
Du har lyssnat på Barnradion.